Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Podplay.
I krypterade chattar kallar de sig för kungen och prinsen. När de trodde att ingen kunde se läckte de två advokaterna Ekrem Güngör och Amir Hamdouni ut hemlig information till flera olika gängledare. Sedan dess har Duon både blivit av med sina advokattitlar och dömts till fängelse i tingsrätten. Nu väntar en ny rättegång i hovrätten. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Jag sitter här i poddstudion på Expressens redaktion. Mitt emot mig har jag min kollega här på tidningen, kriminalkronikör Fredrik Sjöshult. Välkommen.
Tack, tack.
Idag ska vi prata om ett fall som vi båda har följt länge. Det handlar om två före detta advokater vid namn Ekrem Güngör och Amir Hamdouni. Kanske mer kända eller även kallade i alla fall kungen och prinsen. Det här är två advokater som har varit ganska omskrivna det senaste året, eller hur?
Det får man ju säga. De har väl nästan satt sinnebilden för gangsteradvokater. De har blivit som en genrebild för den etiketten som ändå finns i samhället.
Det har varit många och långa turer kring de här två herrarna. Detta har tröskats igenom både advokatsamfundet och det vanliga rättssystemet. Tidigare i somras så slutade det med en fängelsedom för dem båda i tingsrätten. Om vi ska börja någonstans, jag tänker vi går tillbaka till våren 2020 innan allt det här drar igång. Vilka är Ekrem Güngör och Amir Hamdouni då?
Man får säga, Ekrem Güngör är ju då en etablerad advokat i Stockholmstrakten. Han tar även mål i hela landet. Han får tunga gängmål. Det finns de som undrar hur sjutton kan han få dem? Det finns andra, jag har pratat med andra advokater som har blivit av med klienter som har undrat varför har han tagit över dem? Vad är hans styrka? Det är ingen som åklagare och andra advokater imponeras av särskilt i rätten. Och det gör väl ändå att det finns där under ytan någon form av fundering kring vad är det han gör för att vinna de här klienterna, de här stora målen som innebär liksom miljonintäkter. Mm. Amir Hamdouni är ju på byrån, så höjs det lite ögonbryn och över honom. Han gör väldigt snabb karriär, han blir snabbt delägare och sådär. Man förstår liksom inte riktigt varför är han det stora stjärnskottet. De som möter honom rätten förstår inte heller någonting. Så han är ett stjärnskott, men man förstår inte riktigt varför och vad han har för tjänster och hur han har förtjänat den här stjärnkarriären.
Mm. Det finns någon sorts något maktförhållande mellan dem kanske, där Ekrem är någon sorts mentor och Amir är någon sorts protegé under honom som det går väldigt bra för. Och för att sätta i perspektiv någonstans det som du säger om pengarna där, så jag hittade en gammal artikel där man redogjorde för advokaternas inkomster. Då är det under 2018 fram till oktober 2019 så tjänar Ekrem Güngör 11 miljoner kronor. Och det gör honom till den femte bäst betalda offentliga försvararen i landet. Så det är mycket pengar som snurrar runt här.
Det är väldigt mycket pengar som snurrar runt, och det snurrar ju runt honom då. Det är framförallt hans stora fall som gör att det blir väldigt höga inkomster. Och det är ju då ett system som bygger ändå på att får man stora fall så får man stora inkomster. Man kan också få inkomster till andra på byrån genom att man kan dela med sig av. Han kanske inte har tid att ta det här målet nu, men då får någon kollega ta det istället, och då blir det liksom bra intäkt för byrån. Och det är väl delvis så som Amir Hamdounis karriär byggde på.
I den rättegången som hölls i somras så berättade Ekrem lite själv om sin väg fram till att ha den här egna advokatbyrån, tjäna så mycket pengar. Jag tänkte att vi ska lyssna på det. Jag kan flagga upp för att jag tror han har snurrat till tidsangivelserna här lite. Han nämner att han körde taxi bland annat 2018 och sådär. Det ska nog vara 10 år tidigare.
Okej, jag tänkte fråga lite grann om bakgrunden, lite grann om din juristkarriär. När började du arbeta på byrå?
Så här, jag började jobba på Skatteverket 2015 sommaren.
Och jag hade en sommarjobb där, skulle jag säga. Och jag imponerade på chefen, så hon erbjöd mig en fast anställning. Så jag jobbade under hela juristutbildningen. Första 3 åren jobbade jag som taxichaufför på nätterna, heltid, 6 dagar i veckan, och pluggade på dagarna. Och sen resterande 2 åren som återstod då, så jobbade jag på Skatteverket på dagarna och pluggade på kvällarna. Men då fick jag ledigt när jag skulle göra tentamen och gå och göra de obligatoriska momenten på juristutbildningen. Jag jobbade som skattejurist fram till sommaren 2018. Innan dess så hade jag bakat pizzor i 10 år på en pizzeria. Och när jag slutade jobba som skattejurist så var det finanskris och det var ingen som ville anställa. Så jag gick tillbaka och bakade pizzor i ungefär 6-7 månader. Och sen tyckte min syster då, som är numera advokat, då, hon jobbade på en advokatfirma och det fanns en öppning för att börja jobba på den byrån hon jobbade på. Och jag ska vara helt uppriktig, jag ville inte jobba på samma advokatfirma som min syster jobbade på, men jag kände någonstans att det är den enda möjligheten jag har för att komma in i den branschen. Så jag gick på intervjun 2009 mars och fick ett jobb på arbetsintervjun. Och jobbade där i 3 år, men när jag var på anställningsintervju så sa jag till min chef då att han frågade mig, vad ska du göra när du blir advokat? Och då sa jag att jag kommer starta eget då. Och 3 år senare så blev jag advokat och jag sa upp mig och han vädjade och erbjöd mig delägarskap på den byrån. Men jag tackade nej och startade mitt eget då augusti 2012.
Han snurrar till det lite med tiden i början där. Han säger 2015 när det ska vara 2005 och så vidare.
Ja, han hördes ju här, han var ganska hårt pressad. Han pratade ganska fort och han snurrar till lite.
Men han nämner ju där, han har bakat pizzor, han har kört taxi på nätten, han har jobbat på Skatteverket fast han ville jobba då som brottmålsadvokat. Han har gått den långa vägen, känns det som.
Det är den bilden han vill måla upp av sig själv, ja. Men sen är frågan om han också tagit en del genvägar under den här långa vägen.
Mm. Oavsett hur lång väg Ekrem då har tagit så kan man slå fast att Amir Amdouni har tagit en betydligt kortare väg. Han gick från jurist till advokat till delägare i ett rasande tempo. Jag tänker vi kan lyssna lite på vad han säger också här i rättegången.
Jag blev anställd på Devlet. Jag tog examen 2015 juni och fick en anställning där direkt.
Och vem blev du advokat?
Jag blev advokat augusti 2018, september om inte jag missminner mig.
Och den blev du delägare?
2020.
Fanns det någon anledning till att du blev delägare när det var flera andra advokater som hade jobbat mycket längre?
Ja, vad jag fick till mig var att jag hade visat fram fötterna. Jag var den som ställde upp på helger, vardagar, kvällar. Jag jobbade väldigt mycket, långa timmar. Drog in mycket till byrån.
Det är en raketkarriär får man säga.
Ja, det finns ju i åklagarens fråga. Så finns det ju en underton. Hon undrar ju egentligen, är det så att du ägnar dig åt skumrask aktiviteter och då tack vare det som du blev delägare. Det är ju det som ligger i frågan.
Om man tittar på det här problemet i stora drag med advokater som misstänks missköta sig, så har man tidigare hört en del muttrande från poliser och åklagare, även advokater i det egna skrået, om att man misstänker att det finns de som inte arbetar i linje med regelverket. Men det finns få fall där det här faktiskt har gått att bevisa tidigare.
Det har ju varit mycket snack om det här. Nu har det finns ju andra advokater som har blivit utslutna på grund av att de har fört ut hemliga uppgifter där det har varit folk som suttit häktade med restriktioner och så vidare. Det finns ju andra då som blivit utslutna för att de har fifflat med räkningar och så vidare. Men det har ju varit mycket snack. Men det här, och det är inte bara under de senaste 2-3-4 åren, utan det ligger decennier tillbaka. Det finns anklagelser mot olika advokater som på olika sätt påstås att ha hjälpt maffian som det har sagts. Men det har aldrig bevisats så. Men det här blev ju då, Encrochat blev ju ett gyllene tillfälle för att åtminstone rensa ut en del av det här.
Mm. Det är ju 2 saker i början av 2020 som sammanfaller, som gör att det här kan nystas upp. Det ena är en skjutning i januari på Circle K i Kungens kurva söder om Stockholm. En man skjuts till döds och en kvinna skadas i den här skjutningen. Och det är personer från det kriminella Vårbynätverket som blir misstänkta för detta. Amir Amdouni blir förordnad försvarare till en man som heter Jonas El Ghorari som senare ska dömas till livstid för det här dådet. Det är då den ena omständigheten, och den andra omständigheten som sammanfaller med detta, det är att polisen, som du är inne på, hackar Encrochat våren 2020. Och i materialet från de här chattarna så kan man se att det finns en användare som heter Literal Beetle som läcker hemliga uppgifter från utredningen till Vårbynätverkets ledare Shihab Lamouri. Och det här är en typ av uppgifter som inte ska komma ut och som väldigt få har tillgång till.
Ja, det är ju så att för att en brottsutredning ska kunna fungera så sitter personer häktade med restriktioner, och då ska ju polisen ha möjlighet att förhöra olika personer mot de uppgifter som kom fram i polisutredningen. Och om det då är så att de läcker ut, och som det här fallet då ledaren kan regissera olika vittnesutsagor och så vidare, då är det ju inte så konstigt att en del mord inte klaras upp, om man säger så.
Mm. I de här chattarna så pratar man bland annat om att man har hittat tändsatspartiklar på någon väst. Man pratar om att någon måste brösta bilen. Man måste ta på sig att man har haft en bil vid ett visst tillfälle då, kanske medge något mindre för att undvika något större och så vidare. Mm.
Och då är ju då Amir Amdouni utpekad som den liksom som är liksom spindeln i nätet för att det här ska kunna ske.
Mm. När polisen granskar det här så kopplar man då Literal Beetle både då till Amir Amdouni och till Ekrem Güngör. Detta leder dels till att Amir plockas bort från det här mordmålet, men det stannar inte där, utan i februari 2021 så anmäls de här två advokaterna, Ekrem Güngör och Amir Amdouni, både till JK och till advokatsamfundet. De som står bakom den här anmälan, det är Stefan Bergman och Stefan Kreutz. De är chefsåklagare och vice chefsåklagare på Södertörns åklagarkammare. Jag kan läsa ett citat som finns i den här anmälan. Och det lyder: vid genomgång av materialet är det svårt att avgöra i vilka delar Güngör och Amdouni agerar i egenskap av försvarare, privat engagerade och advokater eller på annat sätt engagerade i det kriminella nätverket. Sammantaget går det inte att frigöra sig från bilden av nätverkskriminella i kostym. Och det här är en anmälan som öppnar dammluckorna, kan man säga.
Ja, nätverkskriminella i kostym var väl en formulering som satte sig och fick väldigt stor spridning. Det var copywriters på hög nivå som hade legat bakom den här anmälan, uppenbarligen. Men det ligger ju, det som sen kommer fram gör att det här nästan känns lite futtigt som finns i anmälan. Det här var ju bara den första delen av vad som skulle komma, men det var ju ändå en väldigt hårt formulerad anmälan, och den fick ju också väldigt stor effekt.
Mm. Det här är ju någonting som rullas upp gradvis, och den här man anmäler ju då både till advokatsamfundet och till JK. Och den här anmälan till JK är lite intressant. Den läggs ner omgående för att JK menar att det här är ett ärende som bör hanteras av advokatsamfundet i första hand. Jag har hört en del kritik och klagomål från, om man säger, Ekrem och Amirs läger om att detta är åklagarna väl medvetna om, att JK inte kommer att ta upp det här. Men att man då gör detta för att på något vis offentliggöra informationen som finns här i, för det är ju medialt sprängstoff som man kommer ut med.
Så är det ju. Sen kan man väl då säga att det som sen ska komma i form av polisutredning av den här händelsen, av den här delen av anklagelserna mot dem, gjorde kanske att det försvårar lite polisutredningen att man då skulle subtilt läcka ut detta genom en JK-anmälan. Så ja, å ena sidan och å andra sidan, jag tror inte det är helt glasklart att det var det som var tanken.
Det dröjer ju ganska många månader, men så småningom så tar advokatsamfundet upp den här anmälan då till ett muntligt sammanträde. Både Ekrem och Amir kallas dit för att svara på samfundets frågor. Vad är det samfundet vill veta, och vad landar man i så småningom här?
Det här är ju en intressant företeelse. Advokatsamfundet har ju då sin man ska kalla för självsanering i form av de här, man kan anmäla och sen blir det då en förhandling om advokaten i fråga riskerar att bli utesluten. Och i den här förhandlingen så är det en åklagare, eller det är rättare sagt en advokat, en senioradvokat som iklär sig en åklagarroll under sammanträdet och då yrkar på uteslutning och förhör advokaterna som är där, och det blir också deras chans då att försvara sig, och vid sin sida så har de också en senioradvokat som en slags biträde, och sen är det då den advokatsamfundets disciplinnämnd som då avgör om advokaten ska uteslutas eller bara få en varning eller hur det ska landa då i det hela. Så det blir liksom en rättegång i det fina advokatsamfundets fina palats.
Många advokater på plats samtidigt.
Många advokater på plats, många senioradvokater. Här är det inte, här är inga junioradvokater som är med, utan här är det den äldre delen av samfundet som träffas för att avgöra detta. Och då blir det det här får de då chansen att försvara sig.
Hur går det då?
Ja, för Ekrem Güngör så går det så han lämnar walkover, för att använda sportspråk. Han väljer att inte komma. Han drar. Han berättar senare i rättegången att han insåg att han var så rökt så att det var ingen mening att försvara sig ens i advokatsamfundet. Amir Amdouni kommer dit, försvarar sig men blir utesluten, så det visslar om den.
De fälls båda på flera punkter, och det handlar ju framförallt om att de har fört vidare hemlig information som de har fått inom ramen för sitt advokatuppdrag. Och läser man beslutet så är advokatsamfundet nästan argast på Ekrem Güngör för att han inte behagade att dyka upp.
Ja, det var väldigt allvarligt, men det är klart att det här i grunden handlar ju ändå om enrumsprivilegiet. Om det ifrågasätts, så ifrågasätts det ju ändå grunden i det svenska rättssystemet, att en person som är misstänkt är ju en väldigt utsatt ställning. Det kan vara en person som kanske aldrig tidigare suttit i häkte. Den personen ska ju ha rätt till ett försvar, och grunden i försvaret är också att den personen ska kunna i enrum prata med sin advokat. Det är ingen annan som under den här tiden, en person sitter häktad med restriktioner, ska kunna prata i enrum med den här personen om brottsanklagelse och så vidare. Och det måste ju finnas kvar, men här bryter man ju mot enrumsprivilegiet, vilket är så oerhört allvarligt. Det är det som allting egentligen handlar om i skälet då till att det blir uteslutning.
Du var inne på det, vi kan lyssna på vad Ekrem senare sa i rättegången om att han inte dök upp på det här sammanträdet.
Och det är mycket riktigt att jag fick del av det här häktningsbeslutet också, och med den här hemliga bilagan. Och det stämmer också att jag har skickat den här hemliga bilagan till RAH-lager, något som jag skäms för otroligt mycket för att jag gjorde det. Och det här var egentligen det enda skälet till att advokatsamfundet uteslöt mig från advokatsamfundet. Och jag kan bara säga att jag förtjänar det. Jag förtjänar inte den där titeln. Och jag valde också att inte överklaga advokatsamfundets beslut. Jag valde också att inte dyka upp vid förhandlingen för att jag skämdes så jävla mycket av mitt beteende.
Allt det här slutar med att båda blir uteslutna ur advokatsamfundet. Och för en advokat som blir utesluten, det är en karriärdödare. Kan man beskriva det så?
Ja, i samma stund som det här beslutet tas så skickas det ut till rikets alla allmänna domstolar. Och syftet med det är att domstolarna ska meddela sig att den här personen är inte advokat längre. Och det innebär att han eller hon inte kan få ta offentliga uppdrag som offentlig försvarare eller som målsägande biträde i domstolarna. Och därmed så har man ingen möjlighet till inkomst längre i de rollerna.
Mm. Parallellt som allt det här har pågått inom advokatsamfundet så finns det ju en annan utredning, en förundersökning som har pågått mot de här två männen. Och när vi har följt detta tidigt i skeendet så framstår det nästan som en het potatis inom polisen och åklagarmyndigheten som ingen riktigt har velat eller kunnat ta tag i.
Det blev så efter den här JK-anmälan som vi pratade om, så studsade det till City åklagarkammare av någon anledning, och kammaråklagare Lukas Eriksson som hade det under en tid, och han hade svårt att få utredningsresurser från polisen. Det utreddes också bara som brott mot tystnadsplikten, men helt plötsligt hände det någonting och det gick vidare till riksenheten mot organiserad och internationell brottslighet och det blev helt tyst i ett drygt år om utredningen. Så det var någonting som hände och då, det var ett antal äldre erfarna poliser som fick ta över utredningen och allt det här skedde väldigt i tysthet och då, senare så kom det ju vissa överraskningar också från den här utredningen.
För det som du säger, det är tyst länge. Under den här tiden så åker Ekrem Güngör till Turkiet och är där under lång tid. Amir Hamdouni byter spår om man säger så. Han börjar läsa tekniskt basår och börjar fundera på vad framtiden kan erbjuda nu när han inte längre kan vara advokat. I mars 2022 så hamnar allt det här på tapeten igen. Då grips och häktas Ekrem Güngör misstänkt för förberedelse till mord. Det var någonting vi inte var riktigt med.
Nej, vi hade inte vi visste inte att brottsmisstankarna var så pass allvarliga. Det hade funnits ett litet tecken på det för att man försökt komma åt deras klientmedelskonto. Där kom de här misstankarna upp. Men det var som sagt en överraskning. Och först var väl slutsatsen att detta skulle vara någonting i den så kallade Vårby-konflikten. För det har ju varit ett antal försök till mordkonspirationer i Vårby-konflikten. Så det var den första slutsatsen. Men det visade sig att det var något helt annat.
Ja, man har växlat upp rubriceringarna mot båda två får man säga här. För det blir ju åtal av detta. Och tidigare i somras så hölls rättegången mot dem i Södertörns tingsrätt. Den handlade ju då delvis om det som hade gått igenom advokatsamfundet innan man har läckt uppgifter och så vidare. Men det blir också åtal vad gäller det här förberedelse till mord mot Ekrem Güngör och även medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott mot både då Ekrem Güngör och Amir Hamdouni. Och det här handlar om chattloggar som har varit kända tidigare men där man inte har vetat att åklagarmyndigheten har gått så hårt på rubriceringen mot dem. Och det handlar bland annat om att man har gett tips om polisens metod.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Oder i ett annat narkotikaärende. Man har sagt från den här Literal Beetle-telefonen som Ekrem Güngör och Amir Hamdouni har haft så har man meddelat då Vårbynätverkets ledare Shihab Lahmouri om att polisen slår till mot förråd, de sätter upp kameror, om era grabbar ska hanteras och se till att de är maskerade och så vidare.
Och det blir då medhjälp till grovt narkotikabrott.
Ja, synnerligen grovt narkotikabrott.
Enligt åklagare och även då tingsrätt till slut. Så det blev ju 4 åtalspunkter i rättegången som delades upp. Och som sagt, en del var ju känt sedan tidigare men en del var ju också nytt.
Mm. Och det största nya då, det är ju den här åtalspunkten om förberedelse till mord. Vad handlar det här om?
Det handlar då om att en person som kallas för masken eftersom han har haft ganska fantasifulla och avancerade masker när han har begått brottsliga handlingar tidigare då. Han skulle mördas, det var ett beställningsmord som planerades så han satt då inne på en Fenixavdelning, alltså en högsäkerhetsavdelning inom kriminalvården. Han avtjänade en straff för ett grovt narkotikabrott. Mm. Ett av de mord som han i kriminella kretsar anklagas för, han är inte dömd för det, är på en känd gängman i Barkarby. Han har den här gängmannen har liksom en inflytelserik släkt runt sig. Han har många vänner bland andra kriminella grupperingar, bland annat dödspatrullen. Han skulle då mördas och det skulle då varit en insamling av flera miljoner kronor för att han skulle mördas inne på en Fenixavdelning av en annan fånge.
Mm. Och det är den här insamlingen då som Ekrem Güngör åtalas för att på något vis ha varit en spindel i nätet.
Ja, och där finns det då chattar som pekar på att han har haft kontakt med, han har då varit offentlig försvarare för en av ledarna för dödspatrullen. Han har då haft möjlighet att ringa in till honom och ha kontakt med honom på på Phoenix, och han ska då också ha chattat med dödspatrullen, en del medlemmar som varit på fri fot och som då har suttit på dödspatrullens kassa, om man får säga så. Och då ska han ha skött de här chattarna. Han ska då också ha meddelat ledaren för dödspatrullen hur det går med insamlingar, för det var även andra då som skulle bidra med pengar, bland annat från det kriminella nätverket Headshot-ligan. De skulle också bidra för att de ansågs ha intressen av att den här mannen som kallades för Masken skulle röjas ur vägen. Så Ekrem pekas ut som någon form av spindel i nätet här genom att man tittar på chattarna. Men vad som också är intressant är inte bara chattarna det här handlar om, utan det finns också en person inne på Phoenix som redan innan, långt före chattarna blir kända, långt före man visste ens att Encrochat hade knäckts, hade gått till kriminalvårdare och sagt att det planeras ett mord på den här Masken och var det skulle ske. Och det som han berättade då visar sig stämma väldigt överens med vad som sen blir känt genom chattar. Så det ska man ha i åtanke här. Det handlar inte bara om chattar det här, utan det här handlar om bevisning på olika sätt.
Står på olika ben, och den mannen är ju intressant i sig egentligen, för han sitter själv som fånge på Phoenix. Han har ju suttit med de här personerna och varit inblandad i det sammanhanget, och det är därifrån han har fått den här informationen. Polisen var inte helt säkra på att han skulle ställa upp och vittna för den i det absoluta slutet.
Nej, så var det. Och det är klart att berätta om detta gör att han drar på sig en ofantlig hotbild, för här är ju kriminella aktörer från väldigt tungt belastade kriminella nätverk inblandade. Men han har då valt
att... Jag tror aldrig att något mål som jag har arbetat med tidigare har haft så många, vad ska man säga, prominenta kriminella från flera olika nätverk.
Nej, det är verkligen de tyngst kriminella i Sverige som är involverade i den här mordförberedelseåtalspunkten. Och i detta så kliver han då fram. Han sitter ju på livstid och berättar om vad han har hört. Han har gjort det då i olika steg. Dels så vittnar han ju i rättegången, men han berättar också för kriminalvårdare redan 2020 om vad han hade hört, och det gjorde att man vidtog en del säkerhetsåtgärder för att mordet inte skulle äga rum, men det blir liksom ingen polisutredning av det då, men det dokumenteras ändå genom olika rapporter och så vidare, och det gör ju att hans berättelse kunde styrkas upp ytterligare i rättegången också då genom att kriminalvårdarna vittnade om att men det var så att han berättade om det nu, för han ifrågasätts ju också, men är det så att han berättar det här för att han ska bli lindrigare behandlad i kriminalvården framöver och så vidare. Det skulle kunna vara då möjligt ett sätt att ifrågasätta hans trovärdighet, men man styrker liksom upp honom där att han redan berättar om det här 2020.
Förra veckan slog Krimrummet lyssnarrekord, och ni är nu cirka 25 000 som lyssnar varje vecka. Det ska vi såklart fira, och du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. Krimrummet finns också i skriven form, och den här veckan så berättade jag om hur det första 3D-printade vapnet hittats i Stockholm. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså, på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. För tydlighetens skull så kan vi säga också att det blir aldrig något av de här planerna. Det sker aldrig något mord.
Nej, det blir aldrig något mord. Dödspatrullens ledare blir väldigt upprörd över att det är en person som skulle slå ihjäl den här Masken inne på en Phoenix-avdelning. Han backar, han gör aldrig någonting. Och det går faktiskt till och med att konstatera att i efterhand så skickar Masken julkort till den här personen som skulle haft uppdrag då att slå ihjäl honom. Så de verkar på något sätt ha funnit varandra inne på en av de här Phoenix-avdelningarna.
Det här vittnet berättar ju också att det var känt i den lilla kretsen då vad som skulle ske. Så de satt och tittade på TV i fängelset och väntade på att få beskedet.
Ja, dödspatrullens ledare blir mer och mer frustrerad över att det kom inga nyheter om det här mordet på den andra Phoenix-avdelningen. Och han blir väldigt upprörd.
Ja, han berättade att han tappar ansiktet och så, berättade det här vittnet. En avgörande fråga i rätten, det är ju huruvida Ekrem Güngör och Amir Amdoni har använt den här telefonen eller inte. Och för första gången i rättegången så erkänner Ekrem det medan Amir då nekar.
Hur var kunskapen på byrån om de andra? Ja, de andra, visste de om att Ekrem hade en enkrotelefon?
Ja, det skulle vilja påstå. Det var väl allmänt känt i branschen som jag förstod det. Att Ekrem hade en enkrotelefon. Eller att byrån hade det.
Ursäkta, vad sa du sista?
Eller att byrån hade, alltså att det fanns en på byrån i vart fall. Om inte jag missminner mig så var det en förhandling i februari, kanske januari, februari, mars. Där under 2020 i alla fall, där Ekrem hade visat upp den vid en huvudförhandling för någon rådman. Så det var ingenting som det var som han försökte dölja på något sätt, utan det var en vanlig telefon helt enkelt.
Visar man upp telefonen för en rådman, då kanske man inte är så angelägen om att den ska hållas hemlig. Hur ser du på det här?
Nej, men uppenbarligen så trodde han väl att innehållet i chattarna var hemliga. För som de har uttryckt sig om, kallat personer för horungar och hur de har uttryckt sig i de, ja, bland annat de här mordförberedelserna. Det tyder ju på att man fullständigt skamlös. Man visar upp mobilen, men man är helt säker på att allting är krypterat, hemligt, kommer aldrig komma fram i ljuset. Mm. Ack så fel man hade.
Ja, och det finns ett utbyte här under rättegången där det här kommer på tal då, att Ekrem tidigare har nekat till detta, men att han inte gör det längre.
Mm. Jag börjar med det här. Den här enkrotelefonen är lite arbiter. Jag förstår det som att det är din telefon.
Det är inte min telefon. Vi införskaffar den till kontor, alltså till advokatfirman Devlet. Jag kan inte säga att det är min telefon, utan den telefonen införskaffades endast och uteslutande i syfte att många av våra klienter ville ha ett säkert sätt att kommunicera på.
Mm. Så vilka har disponerat den här telefonen då?
Jag har varit en av brukarna, kan jag säga. Jag vill under den här åtalspunkten som avhandlas nu vill inte kommentera om någon annan brukare än mig själv.
Men har det varit många brukare?
Det har varit flera brukare.
Flera brukare. Säger vi så här, och då kan jag ju liksom fråga från början, varför berättar du inte det här från början i förhör? För det är ju första gången som du nu vidgår att det är din telefon.
Nej, alltså så här, jag har ju sagt i det här förhöret, jag tror under den här återspunkten så har jag sagt i förhöret att det har varit flera användare av den här telefonen.
Nej.
Jo, det har jag gjort. Jag tror att det är det här. Jag har sagt det, jag har läst det också, jag vet att jag har sagt det.
Du har sagt, du avvaktar med att
kommentera. Vem som har brukat den och så vidare, det har jag sagt, men jag har sagt att det har varit flera användare av den.
Du har inte vidgått någonting med att literalbiter har med dig att göra i förhören?
Alltså jag har ju sagt att jag ska återkomma senare till det.
Det är lite olika bud där mellan Ekrem och åklagaren. Han är lite vag.
Han är lite vag. Jag undrar lite vad det är. Han är också vag, eller han är väldigt noga med att vilken tidpunkt man fick den här mobilen och så. Jag undrar lite, finns det andra chattar? Finns det en oro för att det kom fram andra chattar från tidigare? Jag vet inte.
Han har ju sagt att han köpte den här då begagnad, och han vet inte riktigt av vem, utan det var någon som kom och lämnade den förmodligen på kontoret.
Det låter ju som att det är något lurt där.
Och det finns ju en annan aspekt i detta som möjligen förklarar varför han är så vag. Det finns en hotbild kring honom.
Så är det. Han har en hotbild. Han har blivit utsatt, eller att hans släkt har blivit utsatt för en rad attentat. Det har skjutits mot bostäder med koppling till släkten. Det har varit personer som har gripits med handgranat på väg till en annan släkting. Det har bränts av någon form av molotovcocktail, brandbomb utanför ett kontor med koppling till en släkting. Så det har varit en rad händelser där, i samband med rättegången som saknar liksom förklaring. Det finns liksom, man vet inte, är det någon som tycker att han ska vara tyst och inte berätta mer? Det verkar vara hans egen tolkning av det här, eftersom han då inte ville svara på frågor delvis under rättegången. Eller är det så att det är kriminella nätverk som har reagerat på att han har liksom varit en del av dödspatrullen eller varit en del av Vårbynätverket, och att att det här är någon form av hämndaktion mot honom? Eller är det så att man har förstått att han har tjänat väldigt mycket pengar, att han liksom varit, haft möjligheter till att komma över vissa kassor i kriminella nätverk och nu försöker pressa honom på pengar? Det är väl sådana teorier som finns. Vi vet inte riktigt vad som ligger bakom eller vad som är huvudteorierna, men det har varit ett antal attentat mot honom här i samband med rättegången.
Mm. Och det säger han ju rätt ut under rättegången också, att han kommer inte att svara på till exempel vilka andra brukare som har funnits eller egentligen närmare frågor om chattarna överhuvudtaget, och hänvisar då just till den här hotbilden och de saker som har hänt. Och det kan ju, man kan ha full förståelse för att en människa blir skakad när det händer sådana här saker, men det ligger ju också möjligen i hans intresse att inte kunna svara på alla frågor.
Uppenbarligen kan det ju vara så, ja.
Ekrem medger då att den här telefonen har varit hans. Amir menar att han absolut inte har använt den. Oavsett detta så nekar båda två till brott. Det har de inte så mycket för. En vecka in i juli så meddelar Södertörns tingsrätt sin dom. Ekrem Güngör döms då till 6 års fängelse för förberedelse till mord. Amir Amdouni döms till 4 års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott samt för brott mot yppande förbudet. Vad det här väntade domar, tycker du?
Jag ska säga att det var nästan omöjligt att tippa utgången i det här målet. Men det är klart att det var väntat på så vis att de var häktade efter rättegången, så man förstod att det skulle bli fällande domar.
Man fick en indikation.
Man fick en indikation, men ändå att det var väldigt svårt att sia om hur det ska sluta. Nu blir det verkligen en andra rond här i hovrätten, men det kändes som att det kunde sluta liksom nästan hur som helst så. Och straffen, ja, det var väl ungefär det som yrkades. Åklagaren yrkade ju på 10 års fängelse för Ekrem Güngör, men det var ju för att han också då skulle fällas för grovt skyddande av brottsling. 6 års fängelse tror jag yrkandet var för Amir Amdouni, men det var för att han också skulle dömas då för grovt skyddande av brottsling. Nu friades de på de punkterna, och därmed så blev straffet i linje med det något lägre, men det är ändå väldigt långa fängelsestraff, får man ju säga, för den här typen av brott.
Mm. Och även om det har gått mer än 2 år sedan allt det här inträffade, så är vi inte klara än rättsligt. Domarna har överklagats. Rättegången mot Ekrem Güngör och Amir Amdouni i hovrätten inleddes tidigare i veckan. Vad har vi att vänta oss där?
Det kommer att bli en intressant juridisk prövning, och det är olika delar av dem. Vi tittar på förberedelse till mord. Så har Ekrem Güngörs försvarsadvokat Slobodan Jovicic en del invändningar. Så man förstår att det juridiska, det här kommer bli ett juridiskt finlir. Och det här handlar om, kan man säga att det var förberedelse till mord om pengarna väl, de hade inte samlats in, utan det här var förberedelse till att samla in pengar. Och smart formulerat Jovicic, att förberedelse till förberedelse kan inte vara straffbart, exempelvis. Det är ju en sån formulering som det handlar om. Det är också då vilken roll skulle Güngör haft. Han var ju liksom inte i närheten av själva brottet. Vi har ju sett gång på gång vad det gäller just förberedelse till mord, att det brukar ju sluta med friande domar. Det har till och med funnits gänguppgörelser där personer har gripits med automatvapen i närheten av de personerna som skulle mördas, men ändå har det inte blivit fällande domar.
Det är nog den typen av brott som är svårast att leda i bevis och få fällande
absolut,
dom på.
Absolut. Sen har vi den andra delen då, som gäller grovt skyddande av brottsling. I ett fall då så ska Güngör har fått veta att en klient till honom var anklagad för att våldsbrott på en offentlig plats. Och då ska Güngör ha arrangerat vittnesmål som har gått ut på att det här var inget våldsbrott, utan det här var en rapvideoinspelning. Och det ska folk då ha sagt till polisen, det gör de, och polisutredningen läggs ned. Då är det då frias då den här personen, han kan släppas ur häktet. Och sen har vi det andra fallet då som gäller Circle K, där det läckte ut uppgifter som enligt åklagaren gjorde att folk inte blev lagförda. Det skriver tingsrätten också, att de här uppgifterna som har läckt ut, de har gjort att personer inte blivit lagförda. Men eftersom de inte har blivit lagförda, så är det ju inte att skydda en brottsling, eftersom den personen som inte har blivit lagförd blir ju aldrig dömd. Och där har åklagaren i sin överklagan en ganska också snillrik formulering om en invändning om att tingsrättens tolkning, citerar jag, av bestämmelsen skyddande av brottsling är inte riktig. strafftolkning innebär att det endast är straffbart att skydda en brottsling om man misslyckas med att skydda denna, men att det är strafffritt om man lyckas med att skydda brottslingen. Alltså en person som då inte döms på grund av att de här uppgifterna läcker ut, då ska inte det vara brottsligt. Det är klart att det här vrider sig i magen i det allmänna rättsmedvetandet. Så här kan vi inte ha det. Men det var även i pläderingarna så att åklagaren öppnat lite för att det här kanske inte är brottsligt, men det borde ändå gå upp till Högsta domstolen, eller om det inte är brottsligt enligt Högsta domstolen, ja, men då behöver man ändra på lagen. Tyvärr bottnar detta också i en HD-dom som handlar om efterspelet till skjutningen på Vår krog och bar, där en flickvän till en av de åtalade gav honom ett falskt alibi. Nu dömdes han ju ändå, så därmed föll det att då skyddade hon inte honom eftersom han ändå dömdes. Och det är liksom så här, här bör man liksom antingen behöver man få till en ny praxis eller så behöver man en ny lagändring.
Det som du är inne på, det är juridiskt finlir från båda sidor. Som lekman är det inte helt enkelt att följa med i alla turer här, för det är ju skickliga jurister som tolkar lagen på olika sätt och lägger fram sina case för domstolen. Det är inte bara försvarsadvokaten som är advokat här, utan också den tilltalade i Ekrems fall. För han vill flera gånger bryta in, han känner frustration, kanske åklagaren, om han känner att åklagaren har fel på någon detalj, eller att han själv vill nyansera sin försvarares sakframställan, men nu missade du någonting här. Och att lagmannen då bryskt säger till honom att nu är du tyst.
Han fick tystas ett antal gånger och han har ju en annan roll, han är ju faktiskt tilltalad i det här.
Vad tror du då, liksom sammantagningsvis här i hovrätten, har de något case att lägga fram?
Vad det gäller skyddande av, jag tycker att det mest intressanta är ändå grovt skyddande av brottsling, för är det så att du läcker ut uppgifter som gör att en person går fri, att du inte ska kunna straffas för det, det är ju fullkomligt absurt, men det är kanske snarare en hård fråga eller en lagstiftningsfråga. Vad det gäller mordförberedelserna så finns det ett antal invändningar, men det är klart att som lekman så är det uppenbart att det planerades ett mord och att Ekrem Güngör på något sätt var delaktig i detta. Sen om det är juridiskt straffbart eller om det bara är moraliskt förkastligt, det är väl frågan. Det är ju lite som Ekrem Güngör själv säger när han säger att han förtjänade inte advokattiteln. Det är väl alldeles uppenbart när man läser det här. Men sen om det sen kommer resultera i fällande domar eller inte, det får vi nog vänta och se.
Mm. Det här är ju ett fall bland flera där advokater misstänks och har dömts för misskötsamhet. Det är kanske det mest omskrivna av dem allihop. Om vi lyfter blicken från det rent juridiska, hur påverkar det här fallet i ett större perspektiv?
Ja, är det så att misstänkta inte ska liksom få prata med sina advokater i en rum, att det skulle börja ifrågasättas, då är det väldigt, det är klart att så långt kommer det ju inte gå, men om man börjar fundera i dem liksom, om advokatens roll, advokaten måste ha en stark roll i rättssamhället för att alla ska ha rätt till ett starkt försvar i domstol. Det är väl det handlar om. Sen, det här handlar ju inte så mycket om det som varit diskussion om för övrigt, att saltade advokatnoter och så vidare. Så det är lite vid sidan av det. Det är olika spår i den här kritiken som kommer mot advokatkåren. Men det här är ju mer extremt, och att man bör tala om nätverkskriminella i kostym och så vidare.
Vi fortsätter bevaka det här fallet. När väntar vi oss en dom?
Förhandlingen kommer pågå i ganska långsam takt och pågår in i september, så jag tror att i början av oktober någonting sånt, kanske slutet av oktober till och med kan vi få ett slutdom. Jag skulle inte bli förvånad att det även blir en hård prövning just vad det gäller grovt skyddande av brottsling i de här fallen.
Vi ser vart allting tar vägen. Vi på Krimrummet nöjer oss med detta för nu. Tack säger jag till dig, Fredrik Sjöshult. Nästa vecka kommer vi med ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Ingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo. kom längre för pengarna.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.